Radio Play.
Avsnitt 70.
Uff.
70 avsnitt. Alltså det är ju vi har ju gått över pensionsåldern nu alltså.
Det är bragd.
Det är nu så här,
vi blir riktiga seniorer.
Jo, men det är också nu vi inte längre kan hålla på så här. Men alltså det går lite trögt, men snart så lyfter det liksom. Ja. Snart går lyssnarsiffrorna upp i taket, alltså vi är fortfarande en ung podd, för det kan vi inte påstå att vi är nu.
Men efter 70 avsnitt är man ändå ganska mogen, och vad gör man när man är mogen? Jo, men man accepterar hur det går. Och vi känner oss väldigt trygga och glada för att vi har fått den här otroliga kosfamiljen.
Ja, exakt. Det känns fetare än om man skulle ha flera tusen.
Vi behöver inte tusentals personer. Nej. Vi har vår kosfamilj.
Ja, så får man komma dem riktigt nära istället.
Mm.
Så varmt välkommen till Känslor och sånt, alltså avsnitt 70.
Jaha.
Och som ni kanske hör på ljudkvaliteten, så sänder vi även detta avsnitt hemma ifrån på första parkett i Niklas vardagsrum.
Jajamensan. Vem vet, vi kanske sitter i studion här framöver, men just nu så tar vi två djupa, tar en sipp av Cola Zero och sparkar igång avsnitt nummer 70. Och då vill jag börja, Kallis, det här avsnittet med att fråga bara hur du mår egentligen.
Just nu kan jag säga att jag känner av lite av ett ryggskott, för jag blev precis utsläpad till Sollentuna utanför Stockholm för att hämta upp en byrå. Till dig eller till Folke då.
Du har fastnat vid namnet Folke. Alltså jag ska ju få barn. Och Kalle envisas då med att han ska heta Folke. Det är gulligt. Men vi har beslutat oss för att han kanske inte kommer heta Folke, men just att försöka fixa till vårt barn blir som ett projekt. Projektnamnet är Folke.
Ja. Jag kom på en genialisk idé nu, Niklas.
Ja.
Du döper honom till det ni har kommit fram till att han ska döpas till.
Uh-huh.
Och sen så, det här är ju fett inne, du vet, riktigt så kända och omtyckta personer.
Uh-huh.
De kallar sig för någonting annat än sitt namn.
Ja, det finns.
Men, det blir som ett artistnamn Folke. Det är klockrent. Hur fan, vilken utspikad karriär på dansbandsbanorna.
Folkas.
Ja. Nej, men så att men nu känns det jättebra. Nu har vi mys ner oss här för att prata podd, så då är allt 100. Men berätta då, Niklas, hur mår du?
Jag mår som en queen. Jag har ju precis fyllt 30.
Happy birthday to you.
Grattis, man. Nej, men på riktigt. Jag vill ju inte riktigt, precis som när vi åkte bilen innan, så vill jag inte höra om det är 30-årsdag, för jag vill höra om det nu. Men det är det jag menar, vi kommer ju även fira dig här lite senare med middag och sånt, så jag vill inte gratta dig för mycket nu. Men nej. Grattis, fan. Berätta då om
fin. Nej, men jag blev ju kidnappad återigen då, fast den här gången inte av ett brutalt ryskt svensexgäng, utan av min flickvän. Som tog med mig på morgon efter nybakta frallor frukost till ett ställe som heter Sturebadet på Stureplan i Stockholm. Vet du vad det är? Har du varit där?
Ja, det är fantastiskt.
Det är ju som ett spa.
Ja, och det ser ut som ett palats där inne.
Och det var ju inte nog med då att få avnjuta både bastu och bubbelpool och så vidare. Utan det var ju faktiskt också så att alltihopa började med en massage. Och hur lyxigt var inte det? Hon frågar mig, vad har du ont? Var ligger dina bekymmer så att säga? Och jag pekar ut två ställen och hon jobbar på dem frenetiskt i typ en halvtimme.
Oj.
Och jag kan säga att jag har varit ju en ny människa när jag gick därifrån.
Fan, vilken start alltså.
Fantastiskt. Och sen då, vi käkade en lunch utan slut, som du brukar säga.
En lus. Wow.
Och när man fyller 30, då får man ju avnjuta det gyllene guldet också. Alltså en stor, stark, iskall öl till maten.
Wow.
Så att efter lunchen då, så vart jag ju lite mjuk i kroppen, lite härlig. Och Ellie, min tjej då, säger att nu ska vi vidare. Och vidare gick vi. Vi gick mot centralstationen och sen till en parkering. Helt öde. Det står en bil på parkeringen.
Oh shit.
Och jag bara så här, okej. Nu är det de ryska grabbarna som kommer tillbaka här från svensexan.
Åh, det hade varit sjukt om det var, om förra svensexan var en sån här
skensexa.
Wow.
Fan, vilken rik skensexa.
Nej, men så blir riktigt, den riktiga svensexan blir så här riktigt fattig. Så att du får det på mina timmar. Ultimata pranket. Okej, men vilka var i bilen då?
Ja, men det var Elifs familj. Jag bara, aha, shit. Så de satte in mig i bilen och sen började vi åka. Men inte hem till dem.
Du visste inte då?
Nej, jag hade ingen aning.
Nej.
Sen bara åkte vi och bara, fan vad vi åker långt utanför Stockholm. Och sen såg jag då skylten mot Trosa, där mina föräldrar bor. Oj, oj, oj. Så vi åkte hela Elifs familj till min familj.
Oj.
Och sen så hade vi en fantastisk middag och vi promenixer och man fick käka gott och sen så på småtimmarna där då tycker pappa att det är en väldigt speciell dag idag och det här ska vi fira på ett riktigt sätt. Oj, som man plockar fram.
Vadå?
Whisky. 21-årig.
Oj.
Nej, det var så fantastiskt. Nej. Så att vi hade faktiskt en massa känslosnack också. Sen var det dags att pinna hem.
Men förstår du vilka människor du har i din omgivning som älskar dig så mycket?
Och så jävla schysst.
Och liksom vilket kärleksbesked från din pappa också. Och ta fram den 21-åriga, hans äldsta whisky, ta fram till sin förstfödda. Oj, alltså.
Gobbigt.
Ja, riktigt gobbigt.
Då ska man sätta sig i så här biblioteket i knarriga fåtöljer och röka cigarr.
Jo, men det fina är ju att ni har ju känslosnacket också, så då blir det ju blir det bästa. Ja, vilken dag alltså.
Ja, det var topp. Och under dagen så fick jag också en... massor av samtal och sms och hälsningar på Instagram och Facebook. Tack alla i Kos-familjen. Men det var ju faktiskt en hel del som ringde och sjöng och jag pratade med massa härliga vänner till mig.
Det är kanske det som är det bästa med att fylla år. För då är det så många, man får prata med så många som man inte kanske pratar med så ofta. Det är ett sådant naturligt tillfälle att ta kontakt med någon när någon fyller år. Det är som att vi behöver de här lite olika tillfällen som ges att faktiskt att ta kontakt med folk.
Ja, verkligen. Och jag kan ju säga det att det var faktiskt några som jag inte hade pratat med på länge. Och det slog mig att det var så här förvånansvärt många som faktiskt ganska nyss har gjort slut med sin partner.
Det var inte roligt att höra.
Nej, alltså det är ju tyvärr, trots att jag är glad och lycklig så är det lite mörka tider nu. Alltså... solen är knappt uppe och kärleken från sommaren börjar sina hos vissa då. Så att, och jag hade massa vänner då som ringde som var krossade och mådde kaff liksom. Och det som jag kom på som också var gemensamt i deras stories att alla hanterar då sin ensamhet på väldigt olika sätt. Det var en polare som berättade om att han inte riktigt visste hur man ska göra med ensamheten. Ska man ta all smärta, vara ensam, koncentrera sig och bearbeta det? Eller blir det för mycket? Måste man så här portionera upp det genom att bara hänga med en massa polare och blockera lite ibland så att det inte blir too much? Alltså, förstår du? Så han hade massa funderingar kring det här och jag tänkte ganska mycket på dig där också. Du som har gjort slut med jobbet, om man säger. Något annat som har tagit slut.
Ja.
Och du är utmattningsdeprimerad och så. Vad säger du om det här med ensamhet? Och vissa olika typer av ensamhet. Och hur gör man för att bli av med smärtan liksom, när man är ensam?
Ja. Ångesten man kan få när det är slut. Och den har jag ju haft också. För jag har ju varit... ledsen för att man har gjort slut eller det har tagit slut med kärlek och sådär. Jag skulle säga att den är lite annorlunda, den ångesten, olyckliga kärleksångesten och den ångesten jag känner nu för att jag är liksom, för jag har fortfarande ångest. Väldigt mycket ångest, det är det värsta. Ja, oftast på morgonen brukar vara värst. Jag vet inte varför, då är det jobbigt att ta sig ur sängen. Men det jag skulle säga är skillnaden då om det har tagit slut med en partner, det är att då känner man ju en fruktansvärd ensamhet liksom. Och det är lite den jag känner också nu. Fast å andra sidan, det som är positivt nu är att jag ändå är omgärdad av personer som... alltså jag är i ett jättebra förhållande med en tjej som stöttar mig till 100% så att jag ska må bra. Så att jag tror att min ångest hade varit på ett annat sätt om jag hade varit helt ensam liksom. Men sen kan det vara lite jobbigt också för att när jag känner den ångesten och ensamheten, där kan ju folk lite reagera olika. Att man vill vara helt själv i den, eller att man vill blockera den och kanske låtsas att allting är som vanligt och vara ute med sina polare och hitta på grejer och, eller att man känner att då kan man vara som vanligt.
Jag har en polare som jag pratade med som sa att det är skillnad på ensamhet också.
Mm.
Att vara ensam själv eller vara ensam bland andra.
Just det.
Och så att även att man är ensam men man är ute på stan och alltså omger sig av människor, så kan det kännas sjukt mycket bättre. Mm. Och att bara känna att folk är lite i närheten än att ta tur med ensamheten själv inne på kammaren liksom.
Ja.
Och min tjej som jag pratade med igår, hon sa ju att för mig när hon gjorde slut med sitt ex, då så var ensamheten fruktansvärd. Tills en dag när alltihopa vände. Och hon tyckte till och med att det var soft och skönt att vara ensam. Och det trodde hon aldrig att hon skulle göra, för hon är en person som hänger mycket med folk. Men efter hon har varit på middag så bara, nu ska jag hem och vara själv och njuta av det också.
Det brukar ju vända någon gång liksom.
Läget, kära kosfamilj, är som sådant. Jag har alltså redan nu klippt hela avsnittet, men märker till min förvåning att för första gången så har vi ett så fruktansvärt kort avsnitt. Vi har bara 20 minuter och vi brukar ju ha minst dubbelt så långt. Så att, och då tänker man ju att men då kan jag kalla in Kalle igen så kan vi prata ännu mer. Men så är inte fallet. Anledningen till att vi bara har 20 minuter är för att Kalle faktiskt tog och packade sina väskor och drog utomlands. Men vi har ju precis snackat en massa om ensamhet och jag och Kalle kommer lite senare fortsätta prata om det och lite annat. Men just nu så tänker jag att vi ska sjunka in i det lite mer. Och jag nämnde ju precis innan här att Elif, min fästmö, har varit med om det här med ensamhet, men ändå lyckats på något sätt besegra det och bli lite vän och kompis med ensamhet. Så jag tänkte att nu bjuder jag in Elif här i podden till Kosfamiljen och så kan vi snacka lite. Så välkommen in till Kosfamiljen, kära älskade Elif.
Woohoo!
Pepp. Och så kommer jag och sänker ner stämningen och säger att vi ska prata om ensamhet.
Nej, men jag kände mig som en riktig så här erfaren kvinna när du sa Elif har varit med om ensamheten. Jag kände, ja. Det har hon.
Ja. Men vi hade ju en diskussion här om dagen när vi pratade lite om det.
Ja, alltså jag tycker så här att när man har varit i ett långt förhållande så vänjer man sig ju att vara två nästan hela tiden hemma. Det finns alltid någon hemma. Och efter ett längre förhållande, när det bara plötsligt tar slut, så liksom är den där ensamheten så nära inpå. Och du vet att det kommer ingen som kommer komma hem efter jobbet. Du är själv. Det är jättesorgligt om man inte aktivt bjuder hem någon eller går ut. Alltså det finns ju inga riktiga så här, rätt och fel.
Men hur gjorde du?
Jag tror i alla fall att det viktigaste är att man måste bestämma sig för att gå vidare. För att sitter du hemma och hoppas på att den här relationen som har tagit slut kanske
ska jag få liv igen?
Ja, precis. Då går det nog inte att acceptera ensamheten eller liksom att gå vidare. Så först och främst är det viktigaste att acceptera, och det tar ju kanske ett tag för vissa. Vissa är ju, ser du som en befrielse, men då tror inte jag ens man påverkas av ensamheten. Men
det är också olika typer av ensamhet. Alltså vi har ju ensamhet när man är gammal gobbe som har förlorat alla runt omkring, som verkligen, verkligen är ensam.
Mm.
Den här ensamheten som vi pratar om,
den är lite plötslig.
Ja, den är plötslig och det bygger ju främst på en person som har byggt upp sitt liv runt omkring liksom. Men den ensamheten är ändå väldigt jobbig ju, eftersom att man har ju vänner och familj runt omkring, men ändå så blir det som ett stort hål.
Men för mig var det viktigt att umgås med folk, och framförallt med folk som har känt mig innan. Det är så lätt att identifiera sig i relationen. Men vem är jag om inte jag är tillsammans med honom eller henne?
Just det.
Och hitta tillbaka lite till sig själv. Så jag försökte liksom umgås med mina barndomsvänner och med min familj För de var ju fortfarande där och de fanns ju även där innan också.
Men menar du då att när du väl gjorde det så blev den här tiden när du faktiskt var ensam i hemmet utan ditt ex då, blev den lättare att klara av?
Ja, men jag tyckte ändå att den blev det, för att jag insåg att det är inte han som gör mig till den jag är.
Nej, just det.
Utan det tar ju tid. Man måste bara acceptera att det tar tid, och så måste man fortsätta göra saker som man tycker är kul. Det handlar ju om att jobba på det. Man kan inte bara sitta hemma och hoppas på att snart går det här över.
Mm.
Utan lite måste du också jobba aktivt.
Hur var det innan vi träffades?
Innan vi träffades så hade väl jag varit singel typ i ett år.
Mm.
Men jag behövde det året för att jag hade ett jävligt jobbigt förhållande. Alltså jag skulle inte ens kalla det förhållande, men en jobbig relation. Det var en kille som hade ett förhållande med en annan tjej.
Mm.
Samtidigt som hon hade ett förhållande med mig. I typ ett halvår så lyckades han liksom lura både mig och den andra tjejen. Och
vilket dubbelliv.
Ja. Mm. Jag har gett honom diagnosen sociopat. Jag har verkligen...
Kanske man också skulle kunna sätta diagnosen idiot på honom.
Ja, det skulle man nog också kunna. Nej, men för att jag tror inte att en person som inte är sociopat eller psykopat eller något skulle kunna ens ha två förhållanden, komma hem efter att ha varit med den andra och bara låtsas som ingenting och bara fortsätta.
Man måste åtminstone vara ganska kall, tänker jag, som människa.
Iskall.
För att inte kunna...
Ja, verkligen. Jag kan ju inte dölja sånt. Jag har ju själv varit med om det ännu tidigare.
Mm.
Att jag har så här börjat få känslor för någon annan och kommit hem och bara så här, till sist var jag tvungen att göra slut för att...
Mm.
Och det är ju det man ska göra. Man ska göra slut om man börjar få känslor för någon annan. Man kan inte bara... Ja.
Nej, det är det rätt att göra i alla fall.
Ja. Hur som helst så gick jag ur den där relationen, om man ska kalla det. Och då behövde jag nog ganska mycket tid. För då kände jag bara så här, jag kommer aldrig kunna lita på någon.
Får jag bara fråga dig innan du fortsätter där. Hur kom du på att han hade haft ett dubbelliv så länge? Vi snackade ändå ett halvår.
Ja, alltså nu efterhand så skulle jag ju kunna tänka så här, att jag inte kom på det tidigare. För att det var ganska många tecken. Men när man är kär så är man ofta så här dum.
Godtrogen och naiv.
Ja, verkligen.
Mm.
Nej, men hans tjej då, som han hade haft i typ 5 år, ringde mig. Och bara, du... Jag är tillsammans med min kille.
Åh, vad awkward. Du är tillsammans med min kille. Inte så här, du har kysst min kille. Du är tillsammans med min kille. Fan vad hårt.
Ja, alltså jag kommer inte ihåg hur hon sa det. Hon hade sett att vi var borta på någon så här weekendresa. Mm. Och jag var så här, nej, ni har gjort slut. Hon bara, nej, det har vi inte. Jag bara, jo, det har ni.
Det har han sagt.
Hon bara så här, nej, men vi bor ihop. Jag bara, nej, men han har flyttat ut. Du vet, så här, jag kände mig så dum och hon kände sig dum för att vi sen det här telefonsamtalet, alltså, det slutade med att båda lämnade. Men,
rätt åt honom. Men så då gjorde du slut med honom, vilket var strångt, för du var fortfarande kär i honom, förmodar jag.
Det var skitjobbigt.
Det är ju svårt att lämna någon bara sådär tvärt, bara för det där uppdagas.
Ja, känslorna försvinner ju inte.
Nej, precis.
På det, alltså, det blir som en blandning av miljarder känslor, för att man
miljarder.
Är arg, man är arg, man är kär, man är förkrossad. Alltså det är det är så mycket som händer. Men då visste jag ju att det var liksom det enda rätta. Det var bara att ta sig igenom.
Mm.
Och jag började väl med bara träffa lite, dejta lite grann liksom.
Mm. Har du Tinder?
Jag hade Tinder. Tinder var väldigt kul. Tinder är roligt. Nu var det så länge sedan, såklart.
Mm, men hoppas jag.
Men det blir lite som en lek, liksom. Swipe, swipe.
Ja.
Men sen till sist så träffades ju vi.
Ja.
Typ ett år efter det här.
Tinder. Vi hade swipe, ju väldigt swipe. Kul. Vi swipade med Kalles hjälp lite, då.
Ja, tydligen var det ju Kalle som hade hittat mig där.
Ja.
Kanske var honom jag
skulle... Inte på sin Tinder, utan faktiskt på min, då. Han hade hjälpt till.
Ja, nej, men och sen när vi började träffas så sa ju du att du precis hade kommit ur ett förhållande, och genast kände jag så här, orkar inte med så här ex så nära inpå.
Nej.
Men,
varför struntar du inte i mig då? För att du hade väl ändå blivit ganska bekväm då med att vara ensam, som vi pratade om tidigare. Det var väl ganska nice för dig att vara ensam, Tinder-dejta lite lätt och ja, men du vet.
Ja, men jag vill inte vara ensam för alltid. Och sen blev jag, nu vill du höra det här.
Ja, det vill jag.
Varför lämnar du inte mig? Jo, för att jag blev jättekär i dig, för att du, ja.
Det var schysst och så.
Ja, det var lite, nej, men det var helt perfekt. Mm. Förutom att du rökte.
Ja.
Det störde jag mig på.
Ja, ja, och, ja, det kommer jag ihåg första dejten. För då satte vi oss ju på en bar. För jag tänkte att ja, men det kan väl vara bra. Få lite alkohol i blodet och sådär. Men du gillade inte att jag drack mitt på dagen. Drack en stor stark och sen så rökte jag cigg till. Och det var så kul när jag skulle tända den där ciggen. Så sa jag av ren artighet att är det lugnt för dig om jag tänder en cigg? Och du var den första människan jag träffat som alltså ever, som sa att ja, det vore nog väldigt skönt om du inte tände den. Helst inte. Och jag bara, okej. Okay. Så då sa jag, men då gjorde jag det ändå, fast jag flyttade ifrån lite. Jävla ja, men, dålig start alltså.
Man ska ju vara ärlig.
Ja, ja, det var ju fint.
Ja. Ja. Och vi har ju varit ärliga mot varandra, men jag ska faktiskt avslöja en sak som jag inte har varit ärlig med.
Vad har du ljugit om? Enda sak. Har du haft ett förhållande i ett halvår nu bara, att jag inte vet om det? Avslöja det i podden.
Nej, men så här. Att i och med att jag hade jättesvårt att lita på folk.
Mm.
Så hade du något ex där som faktiskt ville ha tillbaka dig när vi träffades.
Mm.
För att du var ju också ärlig med mig och sa att hon hörde av sig.
Mm.
Och då hade vi träffats kanske i 2-3 veckor. Men det kändes så himla bra. Vi sågs liksom varje dag. Just det gick så fort. Det kändes liksom rätt.
Mm.
Ända tills ditt ex då började höra av sig. Och jag vet ju att när man bara träffats 3 veckor. Man har inte hunnit liksom binda så starka band. Medan ett ex som du har varit med i kanske 2-3 år.
Ja.
Betyder ju någonting för dig på ett annat sätt.
Mm.
Även om det är någon du har lämnat liksom.
Ja, man är, det är ju ganska skört precis i början av ett förhållande.
Verkligen.
Det är ju det.
Och jag hade ju svårt att lita på folk.
Ja.
Så en dag när du lämnade mig själv här hemma hos dig.
Ja.
Och du hade berättat för mig att du svarade henne, ditt ex då. Att du har träffat någon ny och att du liksom vill gå vidare.
Mm.
Så kände jag så här, nej, jag ska fan inte göra samma misstag igen. Mm. Jag ska inte gå runt här och bara säga ja, men han har skrivit till henne.
Och var naiv.
Ja, nej, jag tänkte inte det.
Mm.
Så jag gick in på din Facebook.
Va? Va?
Jag vet, nej, man får Gud. Inte göra sånt.
Nej.
Men jag var tvungen. Jag var verkligen tvungen. För annars hade jag gått runt och bara inte litat på dig. Eller så hade jag fått reda på att ja, det kanske inte är någonting att ha.
Men vad, jag kommer inte ihåg vad jag hade skrivit,
nej,
själv.
Nej,
vad hade
säga.
Jag skrivit då?
Mm. Ja, vi sitter ju här idag med en bebis i magen och ring på fingret.
Ja.
Så
något bra måste jag ha skrivit. Mm. Ja.
Nej, du skrev faktiskt exakt det du hade sagt till mig. Och nu kommer jag liksom inte ihåg vad det var på orden. Men det var verkligen så här, nej, men jag har träffat en tjej och jag är lycklig nu och vill gå vidare. Ja, men det var liksom något sånt där. Och jag bara kände så här, kan det här vara sant?
Wow.
Och sen sa jag ingenting till dig, för jag kände att det där gav mig liksom det jag behövde. Jag behövde aldrig mer gå in och kolla igen. Jag behövde inte känna mig orolig.
Mm.
Ja, det gav en väldigt, väldigt bra start på vårt förhållande.
Men gud, men ändå.
Och det, förlåt.
Det, nej, men verkligen inte. Jag tycker att det var helt befogat.
Mm.
Men jag hade ingen aning.
Nej, jag vet.
Men det känns ju som att det var en kanonbra grej att göra, för att det är kanske lite dumt att säga det, men det är nästan så att jag förespråkar att göra såna där saker när någonting känns lite fel, om man har någon konstig magkänsla av att man inte litar på någon.
Mm. Det ska ju inte bli en så dålig vana att man bara loggar in.
Nej,
på folk.
Nej, för där då blir det kontrollerande.
Ja, men gud,
men
ja.
Bara att kika in om det är så att man har ett förhållande som har börjat gå lite åt helvete. Mm. Istället då för att låtsas som ingenting och hålla för ögon och öron, så kan det faktiskt ibland vara ganska bra att bara kika in, kolla läget och sen få det svart på vitt. Mm. Oavsett då om det är en bra sak eller en dålig sak.
Precis.
Men annars kan man ju inte hålla på i onödan med sånt, för då blir det bara dumheter.
Dagens tips.
Dagens tips. Men vad kul att få snacka med. Det här blir ju lite som ett extra inslag.
Vad kul att jag fick vara med.
Ja, ja, men det känns viktigt. För att det är ju ändå så att jag har i otaliga avsnitt av känslor och sånt ändå pratat om dig.
Ja, jag lyssnar.
Ja, och jag tänkte fråga dig också, nu när jag ändå har det här på micken.
Mm.
Vad känner du med känslor och sånt och mitt och Kalles projekt och... Tycker du att vi har hållit på för länge nu, att vi borde lägga ner?
För länge sedan.
Nej, jag skojar. Eller är vi på väg åt rätt håll? Eller du vet ju allting med Kalle nu, att det har varit lite tufft och vi spelar in här hemma hos oss.
Det är ju så mysigt. Ja. För det första så är jag väldigt stolt. Alltså så länge ni har hållit på och ni fortsätter vecka för vecka och du klipper det hemma. Det tar liksom, du ger verkligen, båda ni två, ger verkligen... ert allt för det här. Man märker att ni brinner för det här projektet.
Mm.
Och jag tycker inte att... Alltså, jag tycker bara det är fint att Kalle är ärlig med att han inte mår bra. Och så. Man hör ju lite skillnad ändå.
Mm. Ja, på hans ton.
Ja, på hans ton. Ja, men han är inte lika så här, check sådär som han kan vara. Men det är ju jättefint. För att vadå, alla människor har sina ups and downs. Och det är ju precis det som ni vill... Nej, men det är ett budskap att vara liksom sig själva och kunna berätta när man inte mår bra.
Men visst får han ta rycka upp sig snart.
Förhoppningsvis han får ta sin tid.
Lilla,
nej, men så jag tycker verkligen, nej, jag tycker det är jättebra.
Du är faktiskt den personen som jag bollar med mest. Jag bollar nästan mer med dig än med Kalle om avsnitten och pratar med dig om vad jag ska prata om och så vidare.
Mm.
Så det är jag jättetacksam för. Du är ett bra bollplank, hjärtat.
Tack, och tack för att jag fick vara med.
En grej som har verkligen varit på tapeten hela veckan, eller tapeten, det som är uppmärksammat framförallt i media eller media och sociala medier här senaste tiden, är den här #MeToo-kampanjen.
Just det.
Men, och även om det har varit väldigt uppmärksammas nu senaste liksom veckan, eller två veckorna, så är det ju någonting som har funnits i vårt samhälle sen, jag vet inte hur lång tid tillbaks, nästan för alltid, känns det som i alla fall.
Och bara fattar inte vad som händer. Nästan var och varannan tjej har blivit drabbad på ett eller annat sätt för sexuella trakasserier. Och jag fattar inte.
Nej, och maktmissbruk och homofobi och rasistiska skämt, allt jävelskap,
tafsande,
ja,
våldtäkter,
äckliga gobbar som sitter på maktpositioner och tror de kan göra vad de vill.
Men det är ju inte bara det. Det är vanligt folk. Det här är ett problem också. Oss män emellan.
Jag vet inte vad man ska göra åt riktigt, mer än att inte göra det, helt enkelt.
Ja, men jag vet, för att det handlar om respekt.
Ja.
Ja. Och i kosfamiljen har man respekt.
Jag tror att det man måste göra är ju typ att ha någon slags generell samhälls- och människorespektsutbildning.
Oh.
Redan från när man är typ innan man har hunnit blivit fuckad av...
Innan man är förstörd.
Innan man är förstörd. Alltså typ redan efter dagis, lågstadiet.
Mm.
Då går man det parallellt med, vadå, det är ändå enkla ämnen i ettan på lågstadiet. Ja. Går det parallellt där alla får lära sig att vara snälla mot varandra. Och det enda jag vet är att varje lektion ska avslutas med att de kör ringen.
Ja.
Alla i klassen kör ringen och säger fina saker om varandra. Och så kör man det hela vägen, hela högstadiet, hela gymnasiet.
Ja, men jag säger, det finns ju kristna skolor, det finns kristna Jesus camps. Varför kan inte kosskolan finnas, som man får gå?
Och sen så skulle det i alla fall uppstå problem för, alltså på något annat sätt, eller att folk också ändå gör det där beteendet. Den risken
menar du att det ligger i människans natur eller i mannens natur att vi är sådana?
Jag vet inte, men män framförallt i synnerhet har ju genom hela historien varit drivna av makt och att känna att man styr över andra människor. Antingen att genom att invadera andra länder och ta över folk och förslava folk. Och nu är det lite samma sak. Män då som strävar efter den här maktpositionen så att de kan göra vad de vill För att de vet att de kommer undan med det. Eller jag vet inte, inte för att de, ens att de får den tanken att de vill tafsa och utöva liksom härskarteknik mot kollegor.
Men jag menar, det, men jag menar tjejer, det, även att tjejer är sexuella, så skulle, alltså går inte de runt och tafsa på oss killar. Nej. I samma utsträckning i alla fall.
Nej.
Och säger för, ja, det, liksom,
jag fattar inte grejen heller.
Ja, nej. Men vi vill bara säga i alla fall till alla våra vänner i Kos-familjen och till er tjejer också, att vi tycker att det är för jävligt, och jag och Kalle står bakom er, och vi gör gärna allt i vår makt för att säga ifrån när folk i vår omgivning diskriminerar kvinnor.
På tal om det här vi pratade om i början, om ensamhet och ångest.
Mm.
Och att jag har haft väldigt mycket ångest och har fortfarande väldigt mycket ångest.
Mm.
Nu har jag bestämt mig för att bara förhoppningsvis kunna lämna den, i alla fall för ett tag. Jag drar imorgon.
Fly från problemen?
Jag flyr från all... Nej, ja, gärna. Nu imorgon drar jag bara.
Vadå? Imorgon?
Imorgon.
Vad ska du dra?
Jag tänkte först så här, du vet, ett halvår, år, immigrera någonstans i Asien, kanske bara joina något så här skönt munktempel typ.
Bara, hitta dig själv.
Ja, hitta själen. Och bara ha ett snack med den liksom. Men sen kom ju verkligheten ifatt mig, och så istället blev det en all inclusive vecka i Egypten.
Egyptien.
Ja, exakt. Och det var inte riktigt då kanske som min initiala plan, men jag kände ändå att fasen var skönt att bara dra iväg, även om det är en vecka bara, 8 dagar.
Det är du och Fanny?
Ja, ja, nej, jag och min älskade
flickvän. Wow.
Drar.
Men shit, imorgon. Vi snackar alltså att ni gjorde någon form av sista minuten.
Ja, det är en sista minuten. Det är en sista minuten. Men då kände jag ändå att okej, det blev inte 3-4 månader i Asien på ett munktempel, men det blev i alla fall en sista minuten, och jag ska ändå försöka leva ut det lite som att jag drar den här långa lite så här, jag kommer tillbaka med en ny identitet, ett nytt jag. Förstår du? Och då måste man lämna allt det gamla bakom sig. Så därför gick jag till frisören och bad att få raka av mig mitt tonna hår. Alltså.
Va?
Mm.
Du måste nästan ta dig mössan. Alltså. Ja, du ser kort här bak, vänta. Shit!
Ja.
Jävla krigsveteran!
Ja. Jarhead-frisyr.
Jarhead.
Så jag lämnar det dåliga håret bakom mig. Jag lämnar förhoppningsvis de dåliga tankarna som jag har. Och så drar jag iväg en vecka och snorklar med lite fina fiskar i Röda havet.
Liksom. Men gud! Mm. Jag måste först och främst säga att det var faktiskt snyggt. Vad fint det var i rakat.
Ja,
det är inte helt rakat, det är ju lite längre där uppe.
Ja, jag vågar, man, du ser, det är hela tiden. Vågar inte riktigt gå hela vägen. Vågar inte riktigt åka hela vägen till Asien. Vågar inte riktigt raka av hela håret. Och vågar inte riktigt heller skita i veckans avsnitt. Så därför spelar vi in den nu precis innan jag ska dra.
Men Egypten, det är ju en lång resa.
Nej, det är 5 timmar direkt flyg. Aha, så att, och billigt också. Hyfsat bra billiga biljetter kom vi över för hela paketet där. Så
blir det självmedicinering i form av all inclusive alkohol då?
Ja, syntetiskt vin som
doktigt utspätt.
Ja, doktigt utspätt i små plastmuggar.
Men gud vad härligt, du får käka hur mycket ni vill och så.
Ja, det blir nice.
Men det hoppas jag kommer bli lite balsam för din själ. För det behöver du, och det är du värd, kompis.
Tack så mycket. En av de jobbiga grejerna med att vara lite deprimat som jag är nu, det är ju att man glömmer bort saker.
Mm-hmm.
Och
äntligen är du och jag på samma nivå.
Ja, vi glömde ju bort Peter Borossi förra veckan. Vi glömde bort Peter Borossis lugna stund som han alltid ger oss. Och det är för att jag har inte hört av mig. Och han har,
du glömde?
Ja, och han har varit jättesnäll och hört av sig till mig. Med hur jag mår och sådär. Att han tänker på mig, så får jag fina sms.
Mm.
Och så glömde jag att vi ska med hans lugna stund.
Mm.
Så nu så ska jag ta nu och messa Peter och fråga om han kan spela in den.
Oh.
Så hoppas vi att när vi säger en lugn stund med Peter Borossi, så finns det lite
Ja, annars blir det tomrum där.
Ja,
och vi ska spela upp det tomrummet så att alla ska få känna hur tomt det är utan Peter Borossi.
Okej, men då säger vi alltså välkommen till en lugn stund med Peter Borossi.
En lugn stund med Peter Borossi. Jag har tänkt på en sak. Vi är egentligen djur. Det där med att vara människa, det är överskattat. Vi tillbringar väldigt mycket tid med att försöka vara perfekta. Att vara som vi tror att andra vill att vi ska vara. Vi kämpar, vi sliter, vi gör allt för att överleva. För det är egentligen det handlar om. Väldigt många människor kämpar alldeles för mycket. De lyssnar inte. De lyssnar inte på det känsligaste instrument som vi alla delar, nämligen kroppen. När kroppen talar om för oss att nej, nu mår jag inte bra, nu har jag ont i magen, nu kan jag inte sova, nu är det något som är fel. Då kämpar vi på. För det har vi fått lära oss. Att vi ska kämpa genom livet för att överleva. Det finns i våran ryggmärg. Men någonstans så tar det stopp. Alla har vi en gräns som det är lätt att gå över. Och om vi inte lyssnar på när kroppen talar om för oss att nu är vi nära gränsen, då kanske vi till och med går förbi gränsen. Och går vi förbi gränsen, då blir det väldigt jobbigt att ta sig tillbaka. Men hur ska man göra då? Ja, mitt tips är, stäng av. Låt det som var vara. Se framåt. Gör det som gör att du mår bra. Det som gör att du njuter av livet och det som gör att det är värt att leva. Och det handlar inte om att jobba. Det handlar om att gå ut i skogen. Det handlar om att älska. Det handlar om att känna. Och det handlar om att vara här och nu.
Comeback, starkare än någonsin.
Mm.
Och kanske lugnare än någonsin, måste jag nog säga att det känns i min lilla själ här.
Ja,
pulsen är nere.
Det är en viktig del, tror jag ändå, i den här återhämtningen, att terapisamtal i känslor och sånt, soffan.
Ja, men det känns härligt. Vad fint att du sitter här och snackar med mig, att du tog dig tid nu, Kallis, innan du ska åka iväg.
Ja, men jag är så glad att vi kunde spela in idag. Och nu efter vi har lagt på luren så ska vi gå och ha lite middag hemma hos mig och se till att fira det ordentligt nu. För det har blivit 30 år, Niklas, grattis.
Den här festen tar aldrig slut.
Du fick en fransk applåd av våra känslor och sånt lyssnare på Instagram. Ja, med munkbilder.
Ja, jag vet, det var helt fantastiskt.
Nej, det var roliga var att jag försökte så här leta igenom ditt Instagramflöde, för jag skulle egentligen bara göra ett vanligt collage med så här fina bilder på dig och så här snygg bilder, och sen så efter ett tag så insåg jag att så här, jag aldrig känt som att du var en kille som har lagt upp bilder på så här bringa liksom på hud. Jag har aldrig tänkt på det, men så hade jag ändå tagit dem som jag tyckte var snygga, och så, det är kanske som är mest weird att då kollade jag så här att ja, men typ 5 av de 7 liksom första bilderna har jag tagit från när du inte har någon tröja på dig. Jag bara så här, weird. Men då tänkte jag så här,
jag var tydligen en sån dude.
Men så tänkte jag då, ja, men då gör jag en riktig sån bild när det bara är så här hudbilder på något. För att du är inte en sån kille som lägger upp såna, men det, för du har lyckats så här snirkla in dem i ditt flöde. Men nu får det en så att det verkligen ser ut som att jag är en kille som lägger upp så här munkbilder.
Jag tränar.
Och så vill jag först titta också de här, om det fanns några som var så här, med lite, några dålig kropp.
Ja.
Men då känner jag ju det rätt. Du skulle aldrig lägga upp någon när du hade dålig kropp. Så alla dina så här, ser ju också rippade ut. Så hela blev ju att du såg ut som en jävla fan Calvin Klein hunk på det där.
Doktigt förvriden och förskönad bild av mig själv. Du skulle tagit och lagt upp den här bilden så här från svensexan när jag är naken i foppatofflor och håret står som dynamithall, Harry. Och jag har en kroppshållning som Granqvist i svenska landslaget.
Jag ville ju gå in på det, och jag tänkte ju en liten elak smoktanke att jag skulle liksom förvrida det helt, så att jag bara luskade fram de här riktigt fula bilderna. Jag tänkte att det blir för taskigt. Men jag fick i alla fall in en av de här små, om ni går in på vår känslor och sånt Instagram.
Så är det finns... på min krona eller?
Nej, men det är när du sitter med lite så här Jesusfrisyr, men mitt i bena och ser kristen ut. Men den kändes i alla fall lite så här.
Ja, det var fint av dig, Kallis. Jag blir jätteglad. Tack snälla.
Tack.
Vet du vem som ringde upp mig när jag fyllde år också? Det kan vi avsluta med, för det var väldigt roligt. Det var ju min farfar Bert. Och han gratulerade mig på bemärkelsedagen och sjöng så fint. Och så frågade jag farfar vad han satt och gjorde. Och klockan var ju vid lunch. Och då sa farfar att nej, men jag har gjort mina sysslor idag. Jag har varit nere i tvättstugan och tvättat. Och så har jag varit och kollat på lite knoppar till min hylla där hemma. Och sen så har jag ätit lunch. Och nu när jag har diskat så är jag klar. Och då är dagen över. Och då kan man kosta på sig en liten nobbe, sa han.
Ja.
Och då sa jag bara en sak. Jag sa, hej då! When I was young I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known.